Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Podplay. Kristna är det värsta som finns för den här gruppen.
Jag tror det var att du sa det. Kristna är det värsta som finns.
Jag har ingen värdering kring det här. Men liksom, den här gruppen då som har undertecknat brevet.
Det är deras åsikt.
Det är deras värsta fiender. Folk som är kristna helt enkelt.
Ah.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord podcast with Karin Landre and Anna Sandell.
And the company. English version. For all our international listeners.
Ja, tänk när vi kör turné i staterna.
Vilken stat vill du helst gigga i?
Jag tror att de kommer gilla oss i Kalifornien.
Mm. Oj, jag tror att de kommer gilla dig i Kalifornien.
Varför det? Jag tror de gillar oss båda.
Tror att du är en sån California girl?
Ja, men jag tänker typ så att vi åker till San Fran, kanske.
Du sa inte emot när jag sa att du var en California girl.
Alltså, I wish I was a California girl.
Du är det.
Mm. Kanske att de kommer gilla oss i Boston, typ.
Kul. Jag vill ju väldigt gärna åka... Nej, vet du vad jag tror att de kommer gilla oss? Nej. Jag tror att de kommer gilla oss i Connecticut. Där gillar de true crime, tror jag.
Det tror jag också, men ligger, eller vad ligger, nej, Boston ligger i Massachusetts.
Ja, exakt. Connecticut är ju liksom upstate New York-hållet liksom.
Mm, men precis. Ja, men du tror östkusten är vår...
Det är väl att det känns lite spökigt, antar jag.
Ja. Helt rätt.
Nej, men och att det känns typ så krypa upp med en kopp teigt.
Ja, mysigt.
För förstå att jag baserar ju allting på Gilmore Girls. Det förstår
jag.
Ja,
men och allting är som Gilmore Girls där.
Alltså, okej. Okay. Alltså, verkligen. Jag håller verkligen med.
Kul!
Kul att vi ska ha det där. Jag med. Mm. Jättemycket. Hur mår du?
Jag mår jättebra, faktiskt. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag är på landet. Det är mysigt. Kanske lite ekigt, ber jag om ursäkt för i sådana fall.
Det får man stå ut med.
Ja, men svampmanin fortsätter ju, kan man säga.
Härligt! Ja, du skickade en helt sjuk bild till mig igår.
Nej, men det var ju typ en tredjedel.
Det är så sjukt. Alltså,
jag vet inte vad vi ska göra med allt.
Ja, men jag tar gärna en till dos.
Är det så?
Ja, absolut.
Ja, tycker jag. Du får jättegärna.
Jag kände mig så rik när jag hade liksom, förra veckan när jag mötte dig och du skulle springa iväg på ett möte och bara kastade över en påse svamp till mig. Och så malligt gick hem.
Nej, du får jättegärna. Jag kan ta med mig.
Ja, härligt. Super. Mm. Då säger vi så, helt enkelt.
Jättebra. Hej då!
Hej då! Nej, men det är underbart ju. Och jag gillar inte att plocka svamp. Så att då känns det som att vi har funnit varandra här. Ni älskar att plocka svamp och hitta ett jättebra svampställe. Jag älskar att äta svamp, men hatar att...
Men vet du vad? Fast grejen är så här. Jag tror att här hade du inte hatat det. För att det är sjukt lite letande just i år.
Alltså, det är det som alla är inne i grottan?
Alltså, ja, det är faktiskt
min favoritreplik.
Så.
Vi har ju pratat om det här säkert massa gånger. Min favoritreplik. Alla kategorier. Om jag hade en näve av det här skulle jag vara rikare än sultanen.
Exakt så. Jag i skogen.
Så härligt. Okej. Okay. Nästa år kanske hänger med och plockar då.
Ja, om det är ett bra svampår. Jag tror bara att det är det som är liksom poängen för dig. Att du, så här, du ska inte behöva... Det ska inte vara typ att man går runt och sen hittar en liksom. Utan det är det här när liksom guldet breder ut sig. Marcus sa här om dagen, han bara, vilken kick.
Men jag kan typ fatta det. Alltså, för det är ju som när man går på bärplockning på sommarhus, vilket vi har gjort väldigt mycket.
Vad det gillar
då
du?
Då känns det ju, vad sa du?
Det tycker du om.
Ja, absolut. Men det är ju så här, vi brukar åka till ett ställe utanför Kivik. Där de har liksom byggt upp så här tunnlar, du vet.
Det är en odling.
Man går... Ja. Aha. Ja, nej, gud nej. Alltså, gud, nej. Nej. Alltså, absolut.
Jo, men då förstår jag.
Det är en odling.
Ja, jag fattar.
Självplock kanske jag ska kalla det istället för bärodling. Eller bärplockning. Där går man ju, alltså det är ju som att gå i en matbutik typ, för att det är, alltså du vet, det är så här uppväxt, jättestort, jättefint liksom.
Ja, men det är ungefär som här.
Där känner man ju sig som en...
Alltså rikare än sultanen liksom.
Alltså så mycket. Och barnen kan ju plocka.
Ja, gud. Nej, men alltså jag ska säga att vi närmar oss ändå självplockskänslan här ute. Härligt. Kan jag säga. Så det är så välkommen.
Det var veckans plocksammanfattning.
Exakt.
Har du några tips?
Det har kommit en ny säsong av podden Over My Dead Body. Kommer du ihåg den?
Mm, absolut.
Som ju gjorde, de gjorde ju Joe Exotic faktiskt, typ. Som jag tror kanske till och med kom innan tv-serien, alltså Tiger King liksom.
Ja, absolut.
Men som gör olika fall och som är väldigt bra. Det är en Wondery-produktion. Och i nya säsongen då, som har kommit, så gör de, berättar de om Mike Williams, som jag tror att vi kan ha berättat om i den här podden.
Du frågar fel person.
Ah, jag...
Som vanligt.
Ja, det har vi. Avsnitt 56.
Okay.
Det är alltså en person, och jag tror när jag säger så här så kommer du känna igen det. Det är en person som åker ut och ska jaga anka, tror jag. Och som försvinner. Och så är det ett långt mystiskt fall. Liksom.
Det är du som har gjort det?
Nej, det är du som har gjort det, tror jag. Vänta, jag ska kolla vem det är som har gjort det. Jag ska kolla vem det är. Ja, det är verkligen du. Det är du.
Okej. Okay. Så fan är mitt problem. Okej.
Okay. Cool. Men det är som sagt, det är avsnitt 56. Det är alltså över
200. Den är säkert mycket bättre berättat i Over My Dead Body. Så lyssna på den då.
Den är lite mer ingående, kan man säga.
Mm.
Nej, men den är jättebra. Det är bara så här välgjord, bra podd-dokumentär om ett spännande fall liksom. Så den kan jag rekommendera. Over My Dead Body. Och alla säsonger av den. För att den är jättebra i allmänhet faktiskt. Har du någonting?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Bu.
Jag har typ, jag alltså verkligen bu. Jag har fokuserat på Sigrids kalas den här veckan. Handlat och bakat och donat. Så jag har inte hunnit kolla på tv någonting typ.
Kan man få någon liten uppdatering från Sigrids kalas?
Det var en cirkus.
Alltså, var det cirkustema eller var det bara en cirkus?
Nej, det var unicorns prinsesstema, såklart. Alltså okay. Gud, hur kan du ens fråga? Nej, men det var jättekul. Alla barnen var helt vilda och jag återupplevde så att minne från när jag själv var liten. För jag var ansvarig för fiskdammen. Aha. Och kommer du ihåg... att man fick en stövel eller en sko eller vet, typ så här, en rutten banan och sånt. Ja, men jag kunde liksom inte låta bli att göra det igår.
Nej, såklart du inte kunde.
Jag försökte ändå välja barn som jag tänkte kunde så här hantera det.
Yep.
Lite, liksom, typ mina systersöner som är lite äldre och så här. Men de
tog
det
emot?
Inte att det var så kul. Nej, men alltså, den som tog det bäst var en flicka som var stora syster till Sigrids kompis på skolan. Hon liksom skrattade och tyckte det var kul, men var ändå lite nervös.
Ja, men för det är ju inte kul.
Men jag tycker att det är kul.
Ja, men det är äkta vuxen, att vuxen tycker att det är kul. Medan alla barn mår piss av det.
Ja, jag ska inte göra det nästa gång. Jag ska inte göra det. För att...
Jag hörde ditt typ i den meningen. Jag ska inte göra det nästa gång.
Men jag blev glatt påhejad av min mamma som ju älskar sån humor. Hon var ju sån som så här vickade våra tänder när vi var små och drog ut den. Utan att förvarna.
Ja, det gjorde min mamma med.
Så det finns en liten sadist i oss, absolut. Men det var underbart. Sigrid var jätteglad och jag är typ helt utbränd efter kalaset.
Hur hade Sigrid reagerat om du hängde på en god stövel?
Nej, alltså då hade vi fått stänga ner kalaset. 100%. Hon tycker inte om,
hon har inte den
att
humorn.
Bli driven med. Nej.
Nej.
I morse så hon fick ju så sjukt mycket krafts liksom, och mycket då unicorn relaterat och prinsess relaterat, för det är det hon liksom går igång på. Och i morse så hade hon på sig då sin så här, en ny paljettkjol, en paljett t-shirt, krona, Hon hade satsat diamanter ovanför ögonbrynen, du vet, som de gör på Burning Man och sånt där. Eller det kanske inte. Nej, på Coachella. På Coachella kanske man gör det. Jag vet inte. Någon festivalsminkning. Och sen hade de fått så här, sen så sista liksom kronan på verket så att säga, var att hon skulle sätta på sig så här stora klipsörhängen, så här prinsessklipsörhängen. Mm. Och då kunde jag liksom inte hålla mig längre. Så då började jag, då skrattade jag för att hon såg så himla rolig ut. Uh-huh. För det var verkligen en skata. Och alltså, det blev kris här hemma.
Kränkningen, den enorma kränkningen.
Ja, du får inte skratta åt mig. Nej. Och sen kasta jag av sig örhängena. Så att det, hon fick ingen stövel, utan jag stackars andra barn som var gäster fick istället.
Främmande barn.
Exakt. Nej, men det var underbart, och nu är jag glad att det dröjer ett år till nästa gång. Oh. Till år, helt enkelt.
Ian behöver inte ha så stort kalas heller.
Nej, absolut inte.
Han kommer inte ha några kompisar.
Men, gud, taskigt.
Alltså när han fyller ett, menar jag. Inte i allmänhet. Han kommer aldrig ha några kompisar.
Okej, okay, jävla
så
mobbare.
Så du behöver inte oroa dig.
Du står fram, längst fram i mobbingpatrullen mot Ian.
Med och krokar på stövel efter stövel på Ians fiskedamm.
Han får ett litet lager av skor.
Gud, jag menar hans okay. Ettårskalas.
Jag fattar det. Jag fattar det. Nu stänger vi ner och börjar
Och börjar podda. Om. Hej då!
Hej då!
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Tetris, Anna.
Mm?
Vad känner du för Tetris?
Att det var väldigt länge sedan jag spelade Tetris. Men att det var väldigt kul.
Mm, en bra spel ju.
Och svårt.
Ändå.
Ja, och jag var antagligen asdålig på det. Ja.
Jag tror att du var jättebra på det. Det är ett ryskt spel, visste du det?
Uh-huh. Uh-huh.
När man tänker på det känns det lite ryskt, faktiskt.
Kanske, kanske.
Upphovspersonen är utvecklaren Alexej Pajitnov, som under 80-talet arbetade på Dorodnitsyn Computing Center. Fast, ja, inte på... Inte på engelska då, antar jag. Vad som på engelska heter Academy of Sciences of the Soviet Union. Alexej ville skapa spel som skulle göra folk glada. Och ett av hans favoritpussel under uppväxten var Pentomino. Pentomino-pussel består varje bricka.
Aldrig hört.
Nej, jag vet. Inte jag heller. Men det är så här, varje bricka består av 5 kvadrater som hänger ihop på olika sätt. Och så ska man typ pussla ihop dem så de får plats på ett bräde. Du känner kanske igen, alltså, det är ju som Tetris helt enkelt. Men det finns en skillnad då, som är pentomino kommer från grekiskans pente, vilket betyder 5. Och Alexej tyckte det att det räckte med 4 kvadrater. Annars blev det för komplicerat. Så han utvecklade då det här pusslet där olika figurer faller från himlen och kombinerade grekiskans ord för 4. Här har jag ju tyvärr skrivit pente igen då. Men alltså, vad blir det då?
Det är väl någonting med Tetris.
Alltså det är ju tetre eller någonting, tror jag. För att det han gör är att han kombinerar det med namnet på hans favoritsport, tennis, och får då Tetris.
Ah, okej. Okay. Det är tetrapack, det måste ju vara tetra.
Ja, det är typ tetra. Eller
jag vet inte
vad
jag fick tetrapack från. Jag har ingen aning om varför det heter tetrapack. Alltså vill jag ändå vara tydlig med det.
Jag vet att det är 4 hörn, frågetecken. Nej.
Ja, jag menar det. Men det var bara en gissning.
Mm. Vem vet, men jag tror att det är tättare. Tror jag.
Ja.
Rätta inte mig, tack.
Vi gissar på det.
Alexei har en kompis som heter Vladimir. Och Vladimir var psykolog, born and raised Moskva och utbildad vid Moskva-universitetet. Han heter Vladimir Pokilko. Och han är i sin roll, alltså som psykolog, liksom, sjukt intresserad av pussel och teknik i typ psykologisk forskning. Och så fort han såg vad Alexei hittat på så blev han eld och lågor och var så här, det här kommer typ göra folk beroende. Och det känns jättespännande, liksom, hur det här kommer liksom påverka folk rent psykologiskt att spela det här spelet. Typ. Det här kommer bli jättestort. Så de börjar typ tillsammans, alltså jobba tillsammans med att göra Tetris så bra som möjligt.
Mm-hmm.
Men det här spelet utvecklas ju då bakom liksom den ridåigaste av järnridåer. Och i Sovjet kan man inte äga några rättigheter till någonting man gjort. Utan allting man har hittat på, åtminstone när man då, som han ju gjorde, jobbade på ett liksom statligt universitet, det liksom tillfaller staten.
Åh, gud.
Och utan att Alexei eller Vladimir verkar vara riktigt medvetna om hur det går till så börjar Tetris få lite uppmärksamhet utanför Sovjet. För antingen så är det så här, det är lite otydligt, men antingen är det så att skolan, alltså universitetet där Alexei forskar, eller staten i sig börjar typ så marknadsföra Tetris i andra länder lite grann.
Mm-hmm.
Och börjar liksom göra lite affärer runt det. Och det når då först Ungern och sen vidare ut i Europa. Och spelet sprids på disketter liksom och blir snart sjukt populärt.
Gud, diskett.
Ja, jag vet. Och på något sätt hamnar rättigheterna att licensiera ut spelet hos en snubbe som heter Robert Steen. Och så han licensierar Tetris till olika marknader för massor av pengar. Och det här spelet alltså exploderar i popularitet. Det blir hur stort som helst globalt. Och ännu större ska det bli när en snubbe som heter Hank Rogers ger sig in i matchen. För han vill skaffa sig rättigheterna till Tetris på handhållna kontroller. Som Game Boy till exempel.
Mm. Mm.
Och den här Hank Rogers åker till Sovjet. Det här är typ 88-89 någon gång. Där han, 88 är det, måste det nog vara ändå, där han träffar Alexei och Vladimir och förhandlar med Sovjet om rättigheterna. Han får dem då till slut. Och när Nintendo lanserar Game Boy i USA och alla efterföljande marknader så får man ju då Tetris med från början i Game Boyen.
Ah, det var okej.
Okay. Mm. Och det blir ju liksom alltså världens största grej, uppenbarligen. Och det är också typ perfekt för att det känns som att det är exakt det som den grafiken som fanns då typ gör sig.
Yeah.
Det är liksom det är där verkligen. Den gör sig bäst på något sätt.
Mm.
Men det som är intressant är typ att vid den här tiden så är det alltså jättemånga olika bolag och människor som typ tycker att de äger rättigheterna till Tetris. Mm-hmm. Och de har typ, du vet, den liksom så här, marknaden ser ut som så här, han har handhållna kontroller, han har typ det här landet, han har det här landet. Så att det liksom är så här, det är super liksom spritt, men det är jättemånga som tycker att så här, men Tetris är mitt typ.
Mm.
Men om det är några som inte äger rättigheter och heller då inte tjänat pengar på Tetris så är det Alexei och Vladimir. Och det kommer dröja liksom ytterligare några år innan rättigheterna går tillbaka till spelets utvecklare. Först kollapsar ju då Sovjet och då verkar det ju ha varit, alltså det är väl det som är grejen med oligarker, är att de typ gick in och tog olika saker då. Det är därför de är så jävla rika. Och någon oligark gick in och tog rättigheterna till Tetris.
Men gud, jag bryr mig inte om något annat. Den här ska jag ha.
Men, typ så. Lite så. Då så här är det som att den, jag vet faktiskt inte namnet på den personen, men det är som att den personen har rättigheterna åtminstone tillfälligt. Och sen så har ju Hank Rogers förhandlat sig till någon deal och sådär. Så att det är 90-tal, järnridån har fallit, men Alexei som hittat på Tetris har fortfarande inte rättigheterna till spelet. 91 bestämmer sig han och Vladimir för att flytta till USA och starta affärer med Hank Rogers. Deras nya bolag, startat 89, heter Animatech och har anställda i både USA och Ryssland. Och de har alltså fortsatt att utveckla andra spel medan Tetris har liksom spritts över världen. Men ingenting har flugit på samma sätt. Så deras främsta framgång är ett spel som heter Elfish, där man kan skapa sina egna akvariefiskar och sitt egna akvarie. Det verkar att det är tydligen rent tekniskt ganska advanced.
Jag tycker typ att det låter ganska kul.
Ja, det verkar tyvärr vara ganska tråkigt.
Okej.
Okay. När tidningen Computer Gaming World 1996 gör en lista över de sämsta datorspelen som någonsin släppts är Elfish rankad som plats 13.
Stackars.
Jag vet, det är tråkigt. Och grejen är att så här, vid den tiden i mitten av 90-talet, då har rättigheterna på något sätt för Tetris gått tillbaka till Alexej.
Mm-hmm.
Så att det, de hade funnits någon deal om det var typ så här, 10 år är de här up for grabs. Du vet, var någon sån grej liksom. Mm. Så att nu, 96, så har han fått tillbaka rättigheterna. Och han och Hank Rogers grundar då The Tetris Company, som nu har alla rättigheter till spelet. Och Alexej börjar alltså få royalties för varje sålt spel. Och blir uppenbarligen alltså svinrik.
Men vad kul att du gick tillbaka.
Ja, ja, men det var ändå bra. Men jag har försökt googla lite på hur rik han kan tänka sig vara. Internet har lite olika uppskattningar. Okay. Det pendlar mellan 20 miljoner dollar och 20 miljarder dollar.
Alltså det känns som att det typ är mer åt 20 miljarder hållet.
Alltså det måste ändå vara sjukt mycket alltså.
Ja, men alltså 20 miljoner dollar är ju otroligt mycket pengar. Men det känns ju som att det är alldeles för lite om man har...
Om man har Tetris.
Exakt.
Men det jag undrar är hur mycket av Tetris som såldes... Nej, för sig sen kom ju hela liksom home computing-vågen. Tänker jag att de också säkert var skitstora. Ja, skitsamma. Han är svinrik liksom. Och han typ så här, han har en framstående karriär, alltså så här utöver Tetris typ, inte lik, alltså han gör ingenting annat som blir lika stort, men du vet, han jobbar så här med utveckling på Microsoft typ. Alltså han blir en sån big shot, för de bosätter väl sig i Kalifornien tror jag, han också. Men han liksom så här, det går bra för honom. Någon som inte har lika lätt är då Vladimir Pokilko, för han äger inga rättigheter till Tetris och blir då inte heller en del av det nya Tetris Company. Utan Vladimir är vd för Animatech. Han bor med sin fru Jelena Fedotova och deras son Peter i Palo Alto i Kalifornien. Och innan de flyttade till USA så var Jelena en av Moskvas mest framstående yogainstruktörer. Det känns så himla Sovjet på något sätt. För det känns mer Palo Alto liksom.
Verkligen.
Ett par år efter att de har flyttat dit så startar hon en ny studio som heter Stanford Yoga Studio och som blir super populär. Så att hon är liksom, det går jättebra för henne med hennes business. Så. Peter är bara 5 när de flyttat till USA, så han har ju liksom stora delar av sin uppväxt i Kalifornien. Han går på Jane Lathrop Stanford Middle School och är en omtyckt liten kille, duktig i skolan, väldigt väluppfostrad. Och familjen har ett starkt socialt liv liksom tillsammans. Det finns en ganska stor rysk gemenskap i Silicon Valley, där ju Palo Alto ligger. Jag gissar att det är så att Vladimir och Alexej inte är de enda som liksom tog sina skills och sökte sig till amerikanska techindustrin när Sovjet föll, helt enkelt. Så att allt ser bra ut på ytan, men sanningen är då att Vladimir har det väldigt, väldigt tufft. Animatech går inte bra. De kommer behöva se upp personal i både Ryssland och USA. Och 1998 så tar Vladimir och övriga Animatech-delägare, bland annat Hank Rogers, som då är kvar i det bolaget och jobbar med Tetris med. Då tar de beslutet att addera e-commerce till affärsmodellen. Vilket ju skulle komma att bli en svinstor affär uppenbarligen. Men det här är 98 typ, det är ändå fortfarande sjukt tidigt och utvecklingen går trögt. Så de behöver investerare för att hålla det här bolaget flytande och planen är att dra in 10 miljoner dollar. Men det är ingen som nappar. Under sommaren 98 är Vladimir allt mer stressad. Och Henk och de andra som är i det här bolaget, de är liksom mer vana vid den här berg-dalbanan som är startup-grejen. Som är så här, vi har inga pengar nu men sen är precis så här, får vi 10 miljoner dollar av någon. Alltså att det är typ en alltså, del av spelet.
Det är också stressigt liksom. Tycker jag.
Jag vet, det här passar mig så himla dåligt. Och nej, det passar också Vladimir jättedåligt. Han är ju verkligen inte uppvuxen i den här ekonomin liksom.
Nej.
Och han är livrädd att få sparken. Alltså han är livrädd att bolaget ska gå under. Han mår allt sämre och han sover allt sämre. Han har alltid haft typ problem med liksom, alltså han har alltid haft sömnsvårigheter. Men nu börjar det bara bli värre och värre. Han sover bara några timmar per natt typ och berättar, du vet, så här, för närstående att han har så här hallucinerat på grund av sömnbrist. Alltså det är liksom verkligen inte varit bra. Och eftermiddagen den 22 september 1998 kommer en familjevän som brukar hjälpa Vladimir och Jelena till deras hem i Palo Alto då. Men när han knackar på så öppnar ingen. Och han har, för att han brukar då vara där och hjälpa dem, så har han en egen nyckel och han går då in i huset. Och där möts han av en fruktansvärd scen. För i Jelena och Vladimirs rum så ligger hon död på sängen. Och i Peters rum ligger han död på sin säng. Och det är liksom mycket blod runt kropparna. Och det är också mycket blod på golvet i Peters rum, där Vladimir själv ligger. Och han har liksom fortfarande alltså en kniv i handen typ.
Nej.
Och polisen kommer till platsen och snart kan man då konstatera att Jelena och Peter dödats med våld med en hammare och med knivvåld liksom. Och Vladimir, han har ett extremt djupt sår i halsen. Och det är inte som, alltså när man säger att någon har liksom, då tänker man ju att det är för att liksom, du vet, mer öra till öra, om du tänker. Men det här är alltså som ett horisontellt sår. Nej, vertikalt sår, förlåt. Alltså från typ höger käke och neråt. Två olika hammare har använts vid morden och båda två har tvättats av. Det finns inga fingeravtryck kvar på dem. Det finns bara handavtryck på kniven man hittar i Vladimirs hand. I grillen på baksidan hittas rester av dokument som eldats upp. Och i ett av rummen hittar polisen en lapp. Det tar typ ett år innan de går ut med vad som står på lappen. Men till slut gör de det. Och det är något otydligt kan man säga. Det står: I've been eaten alive, Vladimir. Just remember that I am exist. The Davil. Alltså stavar D-A-V-I-L. Och det här fallet utreds av lokal polis och state polis, men snart får de också hjälp av FBI som delvis erbjuder sig att översätta dokument på ryska och delvis att ta liksom, kontakt med lokal polis i Ryssland för att försöka få hjälp med utredningen. Försöka ta reda på om de har mer info som kan hjälpa till. Men det här leder liksom ingen vart. Man genomför två rättsmedicinska undersökningar som båda kommer fram till samma sak. Det här rör sig då om ett utökat självmord. Alltså Vladimir har mördat Jelena och Peter och sen begått självmord. Men det så stängs fallet och faller nog i glömska hos de allra flesta. Dock inte hos några av de poliser som arbetade med de initiala undersökningarna. För förra året så kom en mini-dokuserie som heter The Tetris Murders. Och i den får vi höra från några av de poliserna som liksom aldrig trott på slutsatsen om utökat självmord. De tycker att det finns för många konstigheter kring fallet. Och här framträder en teori om att Vladimir Pokilko mördats av den ryska maffian. Så i täten skulle man kunna säga, alltså jag ska säga så här redan från början. Det som kommer fram om det här och det som är skrivet om det här och rapporterat om det här har typ kommit efter dokumentären liksom. Så det är verkligen dokumentären som är alltså så, har djupdykt i de här spåren och typ all information kommer från den här liksom dokuserien typ. Och i täten skulle man kunna säga att en lokal polis som heter Sandra Brown Gore, hon är väldigt drivande i dokumentärserien. Och nu ska jag liksom gå in i vad hon och några av de andra poliserna tycker är konstigt med utredningen. Och jag tycker inte att den här dokumentären var svinbra rakt igenom. Jag tyckte att den var lite, ja, men lite sökt. Men det gör ju inte att flera av deras findings inte känns liksom extremt märkliga. Så om vi utgår då från att det var utökat självmord, då är teorin att det går till ungefär så här. Vladimir Pokilko har någon gång under natten den 22 september först attackerat sin fru med en hammare medan hon sov. Sen har han gått ut i garaget och hämtat en annan hammare som han attackerat sin son med. Och sen har han använt den här kniven liksom mot båda två. Han har tvättat av vapnen som han använde i ett handfat. Han har eldat upp några dokument. Han har skrivit den här konstiga lappen. Han har sen vänt kniven mot sig själv. Men inte gjort det på ett sätt som gjort att han dött snabbt. Utan det tog liksom ett ganska bra tag innan han dog. Liksom. Så de här poliserna, de tycker det är konstigt att han bytte hammare. De tycker att det är konstigt att han torkade, alltså städade av vapnen. Den här lappen han skrev stämmer liksom inte överens med den nivå av engelska Vladimir pratade. Och sen tycker de då att det här sättet han använder kniven mot sig själv är konstigt utifrån liksom självmordsperspektiv typ. Alltså det är det att han håller kniven i högerhanden, sätter den liksom på högra sidan av halsen och drar neråt typ. Och det är också ingen i hans närhet som tror att han skulle göra det här. Det är förstås det svagaste argumentet, för att det tror ju aldrig någon liksom.
Nej, exakt.
Men sen finns det en annan del. Folk tycker då, eller polisen tycker att det är, den lokala polisen tycker att det är konstigt att FBI blandade sig i en lokal utredning om en familjetragedi. Och att de typ bara dök upp så dagen efter mordet och var så, hallå, vill ni ha lite hjälp att översätta saker typ? Utan att då den lokala polisen har bjudit in dem, vilket vi ju är någon slags standard då.
Mm.
Folk tycker också att det är konstigt hur snabbt fallet stängdes trots att det fanns så mycket oklarheter. Sandra Brown, som plötsligt mitt i den här dokumentärserien är typ som en programledare, alltså en reporter. Man bara, vad händer nu typ? Men hon pratade i alla fall med en jätteerfaren rättsläkare som kollar igenom de protokoll som finns kvar i förundersökningen. Och han kommer fram till slutsatsen om att teorin om utökat självmord, eller snarare hela undersökningen, citat, stinks. Det är hans professionella uttalande.
Yeah.
Redan under de första dagarna pratade folk i området, alltså andra ryssar, om att det skulle kunna ha med ryska maffian att göra. De sa att maffian krävde ryska företagare på någon slags skatt för beskydd. Om man inte betalade det så levde man farligt. Och teorin var då att Alexej hade mycket starkare kopplingar till det här oligarkgänget, eftersom någon sån snubbe ägde, eller hade ägt åtminstone, Tetris-rättigheterna, och att han därför hade någon slags beskydd, medan Vladimir inte hade samma position. Mm. Typ. Och när dokumentärfilmsmakarna började gräva i det här så hittade de ett dokument datumstämplat bara ett par dagar efter mordet, då FBI kräver att ett vittne ska inställa sig framför en så kallad grand jury, vilket ju är ett någon slags rättsligt förfarande innan rättegång typ. Alltså the grand jury som är, kan liksom komma fram till att det finns tillräckligt med bevis för att ett fall ska prövas typ.
Mm-hmm.
Och det här vittnet ska då ta med sig all information som hen har om Vladimir Pokilko. Det här är liksom, de har hittat dokumentet där kravet är att det här vittnet ska inställa sig typ. Och att det här sker så kort efter dödsfallen anser vissa indikera då att FBI redan hade en utredning om Vladimir Pokilko när morden skedde. Och vad som hände sen har hemligstämplats, vilket ju är konstigt bara det.
Så vi kommer inte få veta vad som har hänt? Är det du menar?
Nej, alltså...
Okej, förlåt. Jag går händelserna i förväg.
Nej, men alltså rättsligt är ju fallet stängt, liksom. Eller alltså så... Nej, vi kommer ju inte ha att så här... Nu har de öppnat utredningen igen och det här är vad som egentligen hände. Det kommer vi inte ha. Va? Okej. För vad som hände sen, alltså i FBI-utredningen har hemligstämplats, ska jag säga. Och det är ju misstänkt bara det, typ. Och i dokumentären pratar Sandra Brown med det här vittnet som har blivit kallat, som säger att så här, vittnet säger typ, det låg något annat i det här fallet än vad slutsatsen blev. Men personen är så rädd för sin egen säkerhet att den inte medverkar i dokumentären annat än med förvriden röst, typ.
Okej. Okay.
Sandra Brown är riktigt nyfiken och har fått upp ett hopp om att något ska hända. Så hon beger sig då till polisstationen där de alla jobbade för att kolla de gamla bevisen. Alla som var med när det hände är ju pensionärer nu.
Mm.
Men när hon kommer dit får hon höra att alla bevis har förstörts.
Nej.
Bara 6 månader efter mordet. Morden skedde.
Okay.
Misstänkt, även det.
Mm.
Och härifrån är det svårt att komma vidare. Det har uppenbarligen hänt jättemycket konstigheter kring det här fallet. Alltså vad var grejen med FBI? Varför dök de upp typ?
Mm.
Det är ett konstigt förfarande om man tänker föreställa sig att det är ett utökat självmord. Dessutom har det nu på senare tid dykt upp ett par andra fall som liknar detta. Alltså fall där liksom folk som kritiserat Putin, typ mer oligarkspåret då kanske, och Ukraina-kriget har liksom mördat sina familjer och begått självmord.
Mm.
Och en sak, men så att det är så här, det finns skitmycket konstigheter i det här fallet och så, men det som jag tycker typ man ofta glömmer bort i den här typen av utredningar är att så här, det är kanske typ inte konstigt att agera irrationellt när man är så sjuk att man mördar sin familj. Typ.
Nej.
Förstår du vad jag menar? Alltså att folk är så här, varför kan han hämta en ny hammare? Varför tvättar den av dem? Bara, för att uppenbarligen var han ju i ett liksom state of mind som inte var superbra.
Nej,
eftersom han, om han gjorde det liksom, alltså det var ju inget, det är inte som att han var en superrationell tänkande människa i den här stunden liksom.
Nej.
Man är inte så här högfungerande typ.
Nej.
Så att det är så här, det är så himla tydligt att så här, det finns jättemycket konstigheter med det.
Mm.
Det kan också verkligen vara så att det man har kommit fram till stämmer. Men oavsett så är det så här, en sån jävla bara,
är det så,
men ett ovanligt och konstigt fall liksom.
Väldigt skumt.
Hur som helst, det här var då morden på Elena Fedotova och Peter Pokilko och Vladimir Pokilkos påstådda självmord. Och jag har då sett den här serien The Tetris Murder som finns på Discovery Plus. Det är några avsnitt. Jag kan typ både rekommendera och inte rekommendera. Det var en, det är en spännande historia liksom. Mm. Jag kan tycka typ att den gick, att den var lite väl uppenbar i vart den ville.
Jag förstår. Det är ju gärna så.
Ja, exakt. Mm. En vinkel i en vinkel. Mm. Sen har jag då läst flera artiklar från 90-talet på sfgate.com av Matt Beer och Jacob Fries.
Bra namn.
Du måste ju typ vara påhittade namn, eller?
Jo.
Matt Beer och Jacob Fries hade skrivit en artikel tillsammans.
Jag gillar det.
Hur som helst. De hade också en kollega som heter Stacy Finns, det lät mer som ett riktigt namn. Jag har också läst en Forbes-artikel från den här tiden som handlar typ om hur illa det kan gå för de inblandade när startups går åt helvete, där Vladimir typ är så worst case scenario lite grann. Mm. Jag har läst en Forbes-artikel om dokumentären och även en på New York Post av Kirsten Fleming. Och så har jag läst massor på Wiki om det här fallet, om Tetris och förstås också om Elfish.
Bra.
Det var det jag hade att bjuda på den här veckan.
Tack, det var verkligen inte lite.
En förvirrande resa.
Alltså verkligen. Jag gillar det. Tack Karin.
Nu ska det bli intressant att se vad du har att berätta för oss.
Julian Buchwald och Caroline Watson. När den här berättelsen utspelar sig så är Julian 22 år och Caroline är 17.
Mm.
Julian och hans familj kommer ursprungligen från Tyskland och de hade kommit till Australien när Julian var en liten pojke och då bosatt sig i Budgery på en gård med så här väldigt mycket tillhörande mark, och det var liksom deras livelihood så att säga. Hela familjen jobbade med vad de nu producerade på gården. Och hon var då 17 och hon bor i någon sån här liten stad precis bredvid Budgery och har typ ett helt vanligt familjeliv där. Mm. Hennes familj bor inte på en stor gård. Så vi befinner oss i år 2008 och de är då 22 och 17 år och de är tillsammans med varandra och har varit tillsammans med varandra i 2 år. De har väldigt mycket gemensamt och varav en sak är då att de är väldigt, väldigt kristna. De tillbringar mycket tid i kyrkan tillsammans och de, du vet, har aldrig varit fysiska med varandra utan har bestämt sig för att de ska spara sig tills de gift sig.
Mm.
För de har då planerat för att gifta sig helt enkelt inom kort tid.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Båda två bor hemma hos sina föräldrar. Men han då, Julian, han så här planerar väldigt mycket. Han är ju 22, liksom, var 20 när de var ihop och då var hon bara 15. Så han är kanske några steg liksom längre fram i, du vet, planerna för deras gemensamma liv. För han har så här byggt ett hus till dem och, du vet, ja, preppar mycket inför deras kommande äktenskap helt enkelt.
Köpt så många kondomer.
Nej men sluta Karin.
Och så det handlar antagligen bulle. Inte om dem. Om dem.
Nej, det är
tvärtom.
Nej, precis.
Han hade tvärtom. Stuckit hål på alla kondomer.
Okay. Låt mig fortsätta. Den 4 mars 2008 så har han planerat in en dejt då som han bjudit med Caroline på. De dejtar väldigt mycket, väldigt så här oskyldiga dejter. På hans familjs mark så har de tydligen så ett väldigt vackert vattenfall som han vill ta med och visa henne. Och då han planerat då att de ska kolla på vattenfallet och plantera ett träd som väl typ kanske ska så här symbolisera typ deras relation eller någonting. alltså väldigt pretentiös dejt tycker jag, för att ha varit ihop i 2 år. Det känns verkligen som någonting man gör på första dejten för att liksom wheel someone in typ. Inte för att någon någonsin har gjort det för mig, men det säger kanske mer om mig än någon annan.
Nej. Du och jag kan plantera ett träd.
Tack snälla. Han packar en liten picknick och sen hämtar han upp henne med sin bil, och de har båda två lovat sina föräldrar att de ska vara hemma innan middag. Liksom. De är ju väldigt skötsamma ungdomar, så när de inte har kommit tillbaka till middagstid så blir då föräldrarna så här: var är de någonstans?
Mm.
Ingen svarar heller på sin telefon när de försöker, när familjerna försöker komma i kontakt med dem. Så de blir typ ganska oroliga inom, liksom, alltså, ganska snart efter deras curfew eller deras liksom sagda hemtid. Så Julians mamma började vet, så nervöst vandra omkring typ, för de ska ju ändå vara på deras mark har de ju sagt liksom. Så även om hon typ vet att så här, hon inte kommer hitta dem för att det är så mycket mark, så tycker hon att det känns bra typ att promenera omkring för att se om hon kan typ se dem komma körandes tillbaka typ. Så man själv vankar av honom. Så när hon vankar av honom där så ser hon att det sitter någonting i deras stängsel. Alltså de har väl någon så här hängn eller någonting. Och som jag förstår så är det som en typ en petflaska med ett brev i. Så hon tar fram den här flaskan och börjar läsa och blir då helt förskräckt. För i brevet då så står det att familjen ska sluta jävlas med dem. Och om familjen inte slutar jävlas med de här personerna som har skrivit brevet så kommer de att döda både Julian och Caroline. Och det är formulerat på ett ganska så här väldigt grovt sätt typ. Och nu undrar du kanske vilka de här de är då som Julians familj ska sluta jävlas med.
Ja.
Och det är då, brevet är undertecknat av en satanistisk sekt.
Mm. Okej.
Okay. Mm. Så hon får ju så här panik såklart. Så hon får det här brevet och kontaktar genast polisen. Och polisen ger sig då ut för att leta efter Julian och Caroline. Det visar sig också då att Carolines föräldrar har fått ett liknande brev en dryg vecka innan den här dagen då, innan Julians familj har fått det. Men de har typ bara så här trott att det är något konstigt skämt. Alltså de fattar typ ingenting med det här brevet. Så de har bara avfärdat det som, ja, du vet att någon har prankat dem typ.
Mm.
Det som gör både polisen och familjerna lite oroliga med det här brevet då som de har fått, eller breven, är att den här gruppen, den här satanistiska, jag vet inte, det är inte en sekt kanske inte ska kalla det, men en satanistisk grupp av något slag, de är inte främmande med för att döda folk. Och det kristna är det värsta som finns för den här gruppen.
Jag tror det var att du sa det. Kristna är det värsta som finns.
Jag har ingen värdering kring det här. Men liksom, den här gruppen då som har undertecknat brevet.
Det är deras åsikt.
Det är deras värsta fiender. Folk som är kristna helt enkelt.
Ah.
Så det är liksom, alla är jättestressade helt enkelt. Och polisen letar, du vet, överallt på den här marken i omnejd, men de hittar inga som helst spår efter Julian och Caroline. Polisen pratar också med Julian och Carolines pastor då, som de ju har en väldigt nära relation till, eftersom de är väldigt mycket i kyrkan. Och prästen berättar då att kort innan Julian och Caroline har försvunnit så har de sökt upp honom för att prata. Han berättar att de har pratat om, du vet, att deras tro säger att de ska spara sig till äktenskapet och att de har haft tankar kring det. Caroline har typ sagt att hon vill gärna gå färdigt skolan och du vet, se till att bli klar med det innan hon gifter sig.
Mm.
Och då dröjer det ju ytterligare något år eller två innan de kan gifta sig och fullborda sin relation helt enkelt. Vilket typ så här, Julian vill gärna gifta sig tidigare och hon vill vänta då tills hon är färdig med plugget. Vilket känns ju väldigt rimligt. Och pastorn typ råder dem att vara så här, vänta liksom tills hon är klar, ni har alltid på er i världen. Han verkar vara väldigt så här, typ, ta det lugnt helt enkelt. Men han säger så här, jag vet inte om jag tror att de har blivit kidnappade, utan jag tror kanske att de har flytt tillsammans.
Mm.
Mm. Så att det finns liksom lite delade meningar då. Vissa som tror att de har blivit kidnappade av en satanistisk grupp. Och varför typ den här gruppen skulle ha pinpointat dem, det är ingen som vet. Mm. Förutom att då, de är väldigt kristna helt enkelt. Medan då vissa kanske är så här, men de är 17 och 22.
Mm.
De typ är i en relation, de har säkert dragit tillsammans. Två sidor helt enkelt.
Mm.
En vecka efter att de har försvunnit så har man fortfarande, du vet, inte hört, inte sett ingenting från Julian och Carol. Men en vecka efter att de har försvunnit så är då en man ute och kör sin bil på en gata. Eller på en gata. En, typ en rural väg, verkligen. Ja. När då Julian och Carolyn kliver ut på vägen.
Okay.
De är nästintill nakna. Och är liksom illa däran, kan man säga. De är så sönderbrända av solen. Och har sår på fötter och kroppen. För de har ju liksom varit ute i... Så här, terräng, verkligen. Men de är okej. Okay. Liksom det har inte hänt något. Det har inte hänt något större allvarligt, men de har alltså, vet, utan solkräm, utan kläder, utan vatten, utan mat, alltså vet så här, de
har duschen.
I buschen i yep. en vecka.
Okej. Okay. Mm.
Så de blir väl typ så här, omplåstrade och kontrollerat undersökta av vårdpersonal och sen förs de då till polisen för att lämna sina statements vad som har hänt. För att de är bara så här, shit, vad sjukt.
Så är det sjukt, ja.
Bara dyker upp så här. Så nu ska jag då berätta vad som har hänt. För Julian har då kommit och hämtat Carolyn och så sätter de sig i bilen för att köra iväg på sin picknick. Julian berättade då att han hade så här planerat en liten snitslad bana som skulle leda Carolyn till vattenfallet och sen skulle de då plantera det här trädet tillsammans. Det är liksom planen när de sätter sig i bilen. När de då väl har satt sig i bilen så har de kört förbi ett kadaver som har legat på vägen, alltså typ ett påkört djur. Uh-huh. Och det här har då fångat hans intresse. För typ dels är han så här väldigt intresserad av det, typ djur och du vet, det här också är det då på deras mark. Uh-huh. Så han är typ så här, är det okej om jag stannar för att se vad det är för djur och vad som har hänt? Och hon är bara uh-huh. så här, ja, you do you, man.
Yeah, this date took a turn.
Alltså verkligen. Så då har de då stannat bilen, han har hoppat ur, sen har han blivit slagen i huvudet med någonting väldigt hårt, så att han har blivit medvetslös. Alltså han har liksom blivit knockad. Och tappat av. Carolyn då, som har suttit i bilen och väntat på att han ska komma tillbaka, får total panik när hon i backspegeln ser en man i helt svarta kläder och sån här balaklava närma sig bilen. Så hon försöker låsa men hinner inte det. Utan hon, nej alltså det är... Nej, det är, man kan inte ens tänka sig. Så hon, istället så binds hon då och får ögonbindel för ögonen. Och sen har han, den här liksom personen, lagt henne i baksätet av bilen.
Mm.
Sen kör bilen länge. Alltså flera timmar. Och hon ligger i baksätet och har då ingen aning om typ vart de är på väg, var Julian befinner sig, ja, vem det är som kör. Alltså hon ligger bara så här, snälla kan du släppa mig liksom. Men efter då flera timmar i bilen så stannar de till slut. Och kidnapparen drar ut henne ur bilen, skär av hennes kläder från kroppen. Och sen men hon har fortfarande kvar ögonbindel och är fortfarande bunden. Så alltså, bara den känslan också att vet de så här, ja, skär av ens kläder så man blir naken typ. Sen hör hon då hur den här personen börjar att gräva. Hon hör, du vet, spade jord. Så hon blir ju livrädd såklart och tänker typ så här, okej, de kommer att typ våldta mig, de kommer mörda mig, begrava mig här ute och så här, total panikslagen. Så hon börjar att be till Gud då. Hon ber till Gud att han ska ta hand om henne oavsett vad som händer och du vet sådär. Och hon upplever ju då som att Gud hör hennes böner. För till slut så slutar kidnapparen att gräva och försvinner.
Va?
Mm.
Okej.
Okay. Så du vet, ja, skitskumt. Så hon blir också precis som du och jag blir nu. Vad hände? Vad fan hände? Men hon har ju ingen aning om hur kidnapparen, länge kidnapparen planerar att vara borta eller du vet sådär. Så att, hon typ ligger kvar och är skiträdd fortfarande. Med ögonbindel och allting. Men så hör hon typ någonting. Vad är det hon hör? Hon inser att det är Julian. Han är också där. Båda två har varit knäpptysta för att de är livrädda liksom för kidnapparen. Men till slut så inser de typ att så här, okej, det är du. Han är också bunden och har inga kläder. Men med gemensamma krafter så lyckas de liksom dels närma sig varandra och få fatt i en kniv som kidnapparen har lämnat på platsen. Och sen så, du vet, de får upp banden och så här, du vet, helt plötsligt bara är de fria, har inga ögonbindlar, är inte bundna och är i total chock, men väldigt, väldigt glada att se varandra. För att de är så här, okej, jag är i alla fall inte ensam här ute, naken, med en jävla galning i krokarna. Du vet så.
Vad är det som händer?
Nej, men det är så
förvirrad.
Jag vet, häng med. Så de är ju livrädda att deras kidnappare ska komma tillbaka. Så de samlar ihop lite grejer som kidnapparen har lämnat på platsen. Så dels är det då en kniv, lite mat, typ lite vatten och en sovsäck hittar de då på platsen. Och sen så bara ger de sig iväg. Och sen är de då ute i vildmarken i en jävla vecka. Så att dels så är det ju så här, jag läste en bok för Sigrid igår som heter Farliga djur. Alla farliga djur finns i Australien. Alltså, det är inte kul att vara ute i vildmarken i en vecka där. Plus att du då är i mars och Budgerie ligger i Victoria och här då i mars så är det tydligen så här jättevarmt på dagen, jättekallt på natten. Så det är typ ett under att de liksom klarar det här. För de har inga kläder, de har en sovsäck. De vandrar runt och det visar sig att de typ går i cirklar vid flera tillfällen, att de är bara såhär, åh nej, nu är vi tillbaka här, alltså du vet så. Och det här gör de i en jävla vecka innan de till slut hittar en väg och blir räddade, och de blir räddade då 6 timmar bort hemifrån i en nationalpark. Så att kidnapparna har alltså kört dem 6 timmar bort.
Okej.
Okay. Helt sjukt, ja. Och så liksom, de bekräftar varandras historier då liksom. Och det här var då Caroline som berättade, eller du vet, Julian berättar samma sak. Han berättat då att han har blivit slagen så hårt i huvudet så att han har varit medvetslös under hela den här bilfärden.
Resan,
det blir 6 timmar. Han har varit helt däckad och bara vaknat till liv ute i vildmarken när kidnappen då har börjat gräva. Och sen har han då hört, vet, det här som hon berättade att de hittade. Sådär. Så alla är ju liksom skitglada att de är hemma, de är oskadda. Och du vet så. Och polisen är bara så här, men okej, vi har letat på fel ställe. Nu måste vi leta i den här nationalparken 6 timmar bort om vi kan hitta några bevis, helt enkelt. Så det gör de. Och de säkrar massa grejer från den här platsen där kidnapparen har tagit dem till. De jämför också de här breven då som bådas familjer har fått. Och man kan se då att det är samma person som har skrivit breven. Så de bara okej, det är någon som har alltså haft span på familjerna i åtminstone en vecka innan de fördes bort. Vilket säger ju någonting så. Och så hittar de då alla de här sakerna på platsen som då klassas som bevis, och sen så genomför de då analyser och undersökningar på de här grejerna och på breven och massa saker. Och till slut kan man då se vems saker det här är, alltså vem då, lika med vem kidnapparen är, jag tänker. Och resultatet då på alla de här analyserna och undersökningarna chockar polisen.
Mm-hmm.
För ägaren till rep, knivar och allt annat som har hittats på platsen visar sig vara Julian.
Japp.
Så han då, eller okej, jag skrivit, nej, polisen marscherar raka vägen till Julian, har jag skrivit.
Bra, jättebra.
Och konfronterar honom med att så här, what the fuck, det här har vi hittat. Vad är din roll i den här kidnappningen? Av Caroline och dig själv. Typ. vad har du pysslat med? Och han bara erkänner rakt upp och ner då. Han är väl trött på att ljuga. Så han berättar då att tidigare samma dag då som de har förts bort, eller tidigare den veckan, så har han då åkt till, till platsen där han då har hittat det här kadavret, gömt svarta kläder, gömt en balaklava som han sen då hade på sig när han kidnappade Caroline. Han har då fejkat att han har blivit överfallen och sedan då fört iväg henne. Och sen har allt det här hänt då som de har varit med om. De har varit på flykt i 7 dagar innan de då, innan han då bestämmer sig för att så här, nu hittar vi hem. Så han vet, de har liksom inte varit vilse. Utan han har hela tiden vetat var de är. Och har hållit dem ute i buschen i en vecka. Och till slut bara, ja men nu går vi ut på den här vägen som ligger 10 meter bort här typ. Caroline har inte varit med på kidnappningen, utan hon har verkligen hela tiden varit totalt livrädd.
Får jag fråga en sak? Jag är jätterädd att motivet för det här är att han vill ligga.
Du får veta det om en sekund. För motivet då... Anledningen till att han har gjort det här då är för att han så gärna vill ligga med Caroline.
Nej, jag får panik.
Nej, alltså det är
så... Åh gud, jag får panik.
Vidrigt. Han har ju då sagt att han... liksom, eller han har ju varit med på noterna att de ska vänta tills de har gift sig. Men när han då har insett att det ska dröja mycket längre än vad han har tänkt sig, för att hon då vill gå ut skolan och du vet sånt där, så blir han så här, men vad fan typ så här. Så hans tanke med hela den här grejen då är att om han och Caroline är ute i vildmarken helt själva, lakna, utan kläder,
och hon typ tror att de kommer dö, mer eller mindre.
Japp, rädda för en gemensam fiende, sovandes i en och samma sovsäck, för de har ju bara en, så kanske hon då skulle ligga med honom.
Får man... alltså, okej. Jag kommer tyvärr behöva ställa den här frågan. Men gjorde de det?
Du får veta det snart. Varje kväll som de ska sova så säger han typ så här, kom närmare, vi behöver hålla värmen liksom, genom att vara nära varandra. Och han så här, försöker get into her pants på olika sätt. Han typ är till exempel så här,
she's not wearing any
bara
pants.
Avlägga våra her fictional pants. Yeah. Nej, men de har underkläder på sig, tror jag. De är inte helt sprittsprångande nakna.
Nej.
Gud, som att det är viktigt. Men
jag får
allt
panik.
Är bara så sjukt.
Åh, gud.
Nej, men han säger typ så här, vi kan avlägga våra löften här ute inför Gud, så är vi gifta, och då är det typ inte liksom, då är det inget fel med att vi ligger med varandra så här. Och han försöker massa grejer, du vet. Men Caroline, thank God, står fast vid sin tro och säger att hon inte vill gifta sig eller ligga på det här sättet.
Alltså.
Så han då försöker med den här galenskapen då i en vecka innan han inser att hon liksom inte kommer att ligga med honom under några omständigheter, och då vandrar de ut på vägen.
Alltså hur länge har de varit tillsammans? Har de varit tillsammans i 5 år här?
Två år.
Mm. Men alltså, gud, det är sånt, det är en av de obehagliga sakerna.
Nej men alltså, det är så jävla läskigt. Ja. Och det är helt sjukt att liksom, han tror att det här ska funka. Att han liksom går till de här, the goes to the extreme. Nej. Att göra någonting så här helt genomtänkt. Alltså, han liksom, han förstör
hon
ju
tror att hon
liv.
Ska dö. För att han vill ligga.
Alltså, man kan ju... liksom, det är bara... Det är... Men så han grips då och åtalas för ett gäng olika saker, massa så olika varianter av kidnappning, typ så här kidnapping with intention to marry. Alltså du vet, det finns massa så här, och det antar jag är typ att tvångsgiftes, alltså du vet, alltså, men det finns olika. Det är typ så här 12 olika åtalspunkter. Han har ljugit för polisen, du vet, massa olika sånt. I väntan på att hans rättegång ska kicka igång då, så släpps han mot borgen. Och det här är då något som de inte skulle ha gjort. För under tiden som han är ute mot borgen så köper han sig ett indiskt pass. Som han sen då försöker efterlikna den här då mannen på passen. Så han färgar sitt hår och gör rakt av blackface och lämnar landet. Men han och så åker han liksom via Singapore och så här. I Singapore grips han då, för de är väl typ så här, när de tittar på hans pass och bara, alltså, what the actual fuck har du gjort någonting? Han skickas tillbaka till Australien och där han då döms för allting som han har gjort och får 7 år och 9 månader i fängelse.
Hur fan går det för henne?
Nej men, och jag hittar typ ingen information om henne, tyvärr. Liksom. Man kan ju anta att hon mår piss, får man väl bara liksom utgå ifrån.
Alltså.
Så jävla vidrigt. Och under tiden som han då sitter i fängelse så inser Australien att han inte är australiensisk medborgare. Han har flyttat dit med sina föräldrar när han var liten, men man har liksom aldrig gjort det här ansökt för honom då, som den sagt, permanent resident visum. Mm. Så Australien är så, hej då, härmed blir du deporterad till Tyskland. Så när han har då suttit av sitt straff i Australien så får han då åka tillbaka hem till Tyskland, som där han ju aldrig har bott och där han aldrig har någonting. Och jag vet ingenting om hur han har det nu i Tyskland, eller hur han har det, men inte så, eller vad han... vad han gör idag liksom. Och tyvärr vet jag inte heller vad då, hur det är med Caroline eller vad som har hänt med henne efter. Men man kan ju bara liksom föreställa sig att hon typ inte mår så bra. Tyvärr. Alltså det är ju så jävla hemskt.
Det där var det sjukaste. Tänk att alla sexuella upplevelser som börjar med måste börja med att du skriver brev till din familj och utger dig för att vara en satanistisk sekt.
Precis.
Alltså redan där känner jag, backa. It's too much. Jävlar. Men alltså det enda man får vara så här, alltså det enda som är bra med det är ju att typ att så här, ja, hon hade ju gift sig med honom. Och hur hade han alltså hur hade det utvecklat sig liksom?
Absolut. Precis, det får man kanske se som någon slags guldkant ändå, att hon inte...
Jävlar vad sjukt.
Jag vet, det är så galet. Men så det var då kidnappningen inom såna här citationstecken av, eller det är ju en kidnappning av Caroline.
Av henne.
Det är det så galet fall. Och jag har då läst...
Det var liksom the most predatory shit. Okej, förlåt, jag ska vara tyst nu. Säg dina källor.
Ja, jag har läst The Insanely Bizarre Kidnapping That Turned Into an International Hunt av Shenbaga Lakshmi. Och Teen and Her Boyfriend Were Abducted by a Satanic Cult and Left in the Woods or Were They av J.E. Mercedes på medium.com. Jag har också läst Nailed, Bailed, Jailed, Then Derailed, The Bush Plot That Cost a Man His Country av John Sylvester på theage.com.au. Och sen har jag läst What Happened to Julian Buchwald and Caroline Watson After His Stage, The Abduction of His Christian Girlfriend to Marry Him av John Sundholm på yourtango.com. Och sen så har jag lyssnat på några poddar, och då har jag lyssnat på Not Today heter en, och det, nu ska vi se vilket avsnitt det var, förlåt, då har jag lyssnat på Not Today episod 93, och avsnitt heter Abduction of Caroline Watson and Julian Buchwald, och sen har jag också lyssnat på People Are the Worst, och det avsnittet heter Caroline Watson och Julian Buchwald.
Panik.
Galning.
Största paniken.
100%.
Alltså, tänk bara att leva med någon, att vara ihop med någon i 2 år, planera och gifta sig med den, och sen bara vara så här, och nu tänker jag skrämma henne till döds för att få leva med henne.
Nej, alltså galning.
Uff.
Ja. That was all for today, folks.
Ja, vilken jävla resa, eller?
Verkligen.
Från Sovjet till den australiensiska börsen.
Vi får se var vi hamnar nästa vecka. Tack verkligen. För idag.
Det blir spännande.
Hej då!
Hej då!
Podplay, en del av Power Media.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.